Ja, kära lyssnare och kära hela församlingen här runt bordet. Vi har alltså under hösten här har vi noterat att det har kommit en bekräftande hälsning från Herren som hör ihop med korset. Det här är av lite mer betydelse eftersom många av oss går ju ibland att tro att Herren kommer snart. Och då har frågorna varit, kommer det bli någon sista skörd eller kommer det bara bli mindre och mindre folk som är kristna eller hur blir det sista tiderna? Ja, det finns lite olika uppfattningar kring det. Och om nu Gud har kommit med ett kors och manat oss i bygden så har han säkert gått ut med andra maningar på andra orter också genom folk. Eller om man ni lyssnar i södra Sverige här eller norra Sverige på det här så gäller det er också, för det är inte bara specifikt Örnsköldsvik utan det är ju Gud är intresserad av allt sitt folk. Så vända åter till Gud. Ja, tänk er om ni är ute på en sightseeing-tur. Alltså att titta på en sån här film med Hurtigruten. Sån här härlig båttur där de åkte till Grönland. För att folk skulle få vara i vinterlandskap och folk betalar jättedyrt för att åka bland drivis och isberg på en stor sån här skepp. Och ja, jag tyckte det var riktigt kul. Och sen gjorde de såna här utflykter. De skulle liksom åka iväg då med helikoptrar och skotrar och allt möjligt bort ifrån den här båten och upptäcka mer då. Och men sen gäller det att komma tillbaka i tid. Kaptenen, han for ju inte innan alla hade kommit. Men alla kom ju i tid. Men vad som hade hänt, vad händer om de inte kom i tid? Kommer kaptenen att fara ändå? Ja, för det här skeppet så tror jag att han har stannat kvar så länge det är möjligt. Men sen finns det en tidpunkt då Herren vår kommer att göra. Vår resa i universum på det här jordklotet för mänskligheten. Det finns ett datum som inte vi känner till vilket det är. Men det finns en specifik dag då Herren faktiskt ska komma och hämta hem sitt folk. Ingen tvekan om det. Om man kommer ner eller om vi rycks upp, den frågan lämnar jag obesvarad. Men att det ska ske. Att Gud på något ett eller annat sätt hämtar hem sitt folk. Sen är resan över. Och där finns det ingen återvändo sen. Det går inte att ändra på. Jag kan inte ringa någonstans och säga hallå, jag kommer inte med. Jag kan inte skicka en sms. Jag kan inte... Och uppe i himlen finns det inte någon sån här reklamationsavdelning. Så att... Men Gud har under flera tusen år gått ut med det här att håll er beredd. Och det klokaste man gör det är att man lever varje dag som att det vore den sista. Om man ska starta dagen så är frågan om ska man borsta tänderna först eller ska man be till Herren först? Ja, jag vet inte. Jag brukar göra olika. Men i varje fall man ska nog starta varenda dag på ett sådant sätt så att man vet att ja, men jag har nu gått med Gud. Man ska inte vara försumlig i det för att det är för viktigt. Och om jag lever varje dag på ett sådant sätt så att jag lever nära Gud, då får han väl komma precis där han vill. Då är inte det någon viktig fråga för mig. Jag kan leva liksom 30 år till här nere. Jag kan vänta till imorgon. Det spelar ingen roll. Jag kommer ju ha något gott med Gud här nere. Liksom jag har något i himlen. Men liksom, visst är det bättre uppe i himlen, det tror jag. Så dit vill man ju så fort det bara går. Men det är Gud som avgör sånt. Och då är det frågan så här att vad som händer i vårt land är ju inget roligt. Om du ska se på det med ärliga sanna ögon. För i kyrkor och så överallt och bland Guds folk så har det smyget in alla möjliga och omöjliga läror. Alltså Guds församling består ju av sådana som är frälsta och lämnar sitt liv till honom. Men Guds församling består av fler människor än just dem. Och de här nya grupperna de kan ju influera till vad som helst. Det är svårt för en kristen att stå mot villolärarna när de är i församlingen. Det kan bli väldigt stridigt och kampigt och en kristen kan inte hålla på hur som helst. Men de som inte tjänar Gud, de kan ju köra med alla smutsiga metoder, svartkonst, förtal och allt möjligt sånt för att få tyst på de som vill tjäna Herren. Och det har ju skett i många kyrkor och församlingar. Jag sa ju svartkonst också, men det har faktiskt skett. det är okulta krafter som har intressen. Och att får de inte kontrollen över kyrkorna så kommer de att förstöra dem. Så hur ska vi förhålla oss? Och vad säger Gud? Ja, vi kan läsa lite i Apostlagärningarna 17. Det kom från Herren idag. Apostlagärningarna 17 och så från det här Paulus tal till atenarna, alltså när han var i Aten. Paulus tal på Areopagen. Det här är alltså i Grekland. Och varför just det kommer just nu, det är att vi i Sverige, vi är väldigt influerade av just grekisk kultur. Demokratin var en idé som kommer från Grekland. Och ni ska ju veta om att demokrati på grekiska, det betyder helt enkelt människomakt. Vi tror på Guds makt. Så demokrati är väl kanske ett bra system på jorden, men det är inte ändå Guds system. När vi läser filosoferna, Aristoteles och de här som vi pratar mycket om. Vart kom de från? Ja, om Grekland. Det tillhörde grekiska väldigt. De här som utforskade materien i syfte liksom att hitta Gud. Alltså, grekerna hade ju fyra grundelement ett tag. Eld, vatten, luft och jord. Och sen kom de på att ja, men det måste bestå av någonting. Och då kom de på att det finns någonting, en atom, den minsta beståndsdelen. Och atom betyder odelbar. Det är också en grekisk lära. Redan från antiken så pratade man om att det fanns atomer. Nu var det för svårt. Så att man glömde bort den kunskapen. Och idag vet vi mer. Vi vet ju att de hade rätt. Det finns atomer, men atomer är inte minsta beståndsdelen. De består ju också av någonting och så vidare. Men det kommer från Grekland. Så, alltså, så den här typen av filosofi, vetenskap och så har väldigt mycket sitt ursprung i just Grekland. De som var riktigt kulturellt högstående när det gäller dåtidens vetenskap, det var en rad arabländer. Och så att, så här, de källorna har alltså funnits mycket. Här i Norden, vi var mest hedniska, levde i naturen, fiskade, slog ihjäl folk till höger och vänster, rövade och krigade och höll på. Vi behövde verkligen filosofi eller vetenskap, vi levde ändå. Nu raljerar jag lite över, men det är liksom nordborna, de var ju en fruktan för övriga Europa, för vi var barbarer då. Ja, kanske vi var det då en gång i tiden, våra förfäder. Men de levde så. Nu är vi mer civiliserad och då är det liksom mycket i den grekiska kulturen då som vi stöttar upp oss på. Och därför blir det här Paulus tal till Areopagen aktuellt för oss i den här tiden. Jag läser då från vers 22. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människor händer som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är hans släkt. Även nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sen han erbjuder tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Det var Paulus tal till atenarna. Det är lite intressanta saker här. Här betonar Paulus att Gud kan inte betjänas med människohänder. Gud bor inte i någonting som är gjort av guld och sten. När vi gör upp statyer och sånt där, som det vet ni, de har sett i antiken. Det var mycket statyer och bilder de gjorde på. Ja, de hade jättemycket avgudar. Och statyer och grejer gjorde de överallt. Och Paulus han betonade det. Så Gud är inte som, vi är av hans släkt. Så varför säger Paulus så? Ja, för att Gud liknar oss, eller vi liknar Gud. Vi är skapade till hans avbild, nämligen. Och vi ser inte ut som några stenar. Inte några guldklimpar heller. Men människor av kött och blod. Det här säger Paulus på ett sådant sätt så att många drog sig från han. Och det var de här intellektuella mycket som tyckte han pratade skräp då. För det står ju vid ett senare tillfälle att han, när han började prata om återuppståndelsen, så då tyckte folk ruska bara på huvudet. Sånt kan inte ske. Ja, men Jesus har återuppstått. Det är så lustigt att Paulus säger det här i Grekland. Som är demokratins, filosofins och den kunskaps- och vetenskapliga födelseplatsen egentligen, så vi ofta tänker. Just där, säger han, Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Okunnigheten. Jaha, men vi tror ju att vi kan så mycket. Så vad är det Gud pratar om? Ja, att vi liksom kan göra statyer, att vi kan gå omkring och tro att Gud behöver oss, att vi kan hålla på så. Det är liksom, det är okunnigt, för då känner vi inte till sanningen. Paulus betonar liksom att Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han har skapat, inte vi. Och väl, om vi tittar på vers 17, då står det så här. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sedan han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Alltså genom att Kristus är uppväckt från de döda så har tron erbjudits till alla. Det betyder inte att alla tar emot den. Men den finns tillgänglig för alla. Och så står det så här från vers 30. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ja, det säger han i Grekland. Och det är ganska tufft, för där blir man ju inte så populär om man liksom inte var politiskt korrekt, så att säga. Men han säger det ändå, för att folk skulle räddas. Och några följde honom efter det här, men de flesta vände sig bort från honom. Där filosoferna höll till. Där man hyllade kunskapen. Där man liksom briljerade sig intellektuellt. Där säger han till med skarphet. Det finns en dag. Det kommer en dag. Den är redan bestämd. Och genom tron på den återuppståndne så kan ni bli frälst. Allting annat är okunnigt. För att eftersom ni ska leva en hel evighet, så bör ni liksom ha kunskap om vad som leder er till rätt sida i den evigheten. Annars är ni okunnig. Så gå inte och beröm er av att ni är så duktig och kunnig. Ni kanske saknar den rätta kunskapen. Här har han alltså befallt alla och överallt att omvända sig. Okej, hur ser det då ut i våra församlingar? Hur ser det ut i våra sinnen och tankar? Hur ser det ut i våra hjärtan? Tror vi att när vi har levt i en sån här kultur, att vi har klarat oss utan att bli präglade av det intellektuella? Men hur mycket barn är vi egentligen? Eller om Gud, som jag har varit idag då, Det är jättejobbigt när Gud är olydig. Men tack och lov så lydigt är han mig. Utan jag blir som en fånig femåring ibland inför Gud. Och tjurig och knölig åt alla håll och kanter. Man får ju böja sig för Gud. Han är Gud, inte jag. Jag tror att han uppskattar att man är ärlig mot honom. Han gillar nog det, för det är ju så barn är. Man ligger där liksom trygg och han håller en nära bröstet så här och jag bankar och slår och tjurar på för jag vill därifrån. Det här passar mig inte Gud, jag vill ha någonting annat. Eller. Inte vet jag hur ungar det här tänker, men jag tänker som ungar ibland. Men de är kul. Och Gud är en god far, han kastar inte bort oss för det. Men vi ska inte komma ifrån det faktum att i kyrkorna idag så måste man någon gång vakna upp över det faktum att lura inte varandra och gå omkring och tro att ni är frälsta allihop bara för att ni står i medlemsregistret eller matriken. Gå inte och tro så. För att det är livets bok som avgör vilka som ska hämtas hem. Det är inte så att Gud har frälsat alla människor på denna jord ska bli frälst. Det är ett erbjudande som Gud har givit, för det är vad han önskar. Men om man inte lämnar sig och tar emot och lever i det erbjudande som är, så har det ingen nytta med det. Det har också gått ut sådana läror som folk tror liksom, att Jesus har dött för alla, står det. Ja, det har han gjort. Det är sant. Men det betyder inte att alla kommer att överlämna sina liv åt honom. Om vi tittar på Thessalonikerbrevet, då kan man förklara det lite bättre. Det första Thessalonikerbrevet 5:10. Jag kan börja från 9:e versen. Till Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Alltså vakna eller avlidna, insomnade. Alltså han har dött för oss. Varför har han dött för oss? Jo, för att vi ska leva. Vart? Tillsammans med honom. Där är det förklarat väldigt tydligt varför Jesus dog för oss. Han har sagt flera gånger att han dör för oss för att vi ska få liv. Det här står det syftet ytterligare tydligt. Han har dött för oss för att vi ska leva, det vill säga få liv. Tillsammans med honom. Så är det så att du ska veta om att Jesus Kristus, han har faktiskt dött för alla människor. Det är ett erbjudande som du får ta emot eller inte. Om du inte tar emot det, så har Jesus dött för alla ändå. Men du väljer någonting annat. Du väljer en annan väg. Så om du vill bli frälst för evigheten, lämna dig då åt Jesus. Helt. Tankar, känslor, själ, ande och kropp. Lämna det gamla till Jesus och lämna din framtid åt Jesus. Lämna dina sår åt Jesus och lämna jaget framförallt åt Jesus. Låt det få vara korsfäst tillsammans med honom också. Då kommer du att leva tillsammans med honom. Och då har du alltså Guds löften gäller då dig. Annars gäller de inte dig. Så om du har liksom fått löften om att du ska få allt vad vi ber om ska vi få. Ja, visst. Det gäller inte en som är buddhist. Det gäller inte en muslim. Det gäller en kristen, men inte en som en namnkristen. Utan det gäller en som är Guds barn. Det där löftena gäller. Och löftena gäller alltså de som vill leva tillsammans med Jesus. Som har tagit emot hela Guds frälsning. Hela hans död till och med. Vi tror liksom att döden inte betyder någonting. Men Jesu Kristi död betyder jättemycket. För det är den som ger oss liv tillsammans med honom. Så vi ska inte förringa det. Det låter väl tjatigt när man säger så här igen. Men jag skulle vilja säga något med eftertryck till alla befintliga församlingar. I första hand här i Övik då. Jesus Kristus har påmint nu alla om att korset. Sen en tid tillbaka. Jag är en. Ni känner till fler som har påmint era församlingar om att korset måste få återupprättas i Guds kropp. Det kommer att bli så att folk Herren kommer att söka andra vägar för att bärga hem en sista skörd. Men erbjudandet går i första hand ut till de befintliga kristna. Om ni inte vill ha med Kristi kors att göra, så gör ni det valet. Glöm inte det. Det går liksom inte att hoppas på att det ska bli en lösning i någonting där Gud har sagt att han respekterar vår vilja. Om jag inte på något vis visar vad jag vill, så kommer Gud att respektera det. Jag kan ju stå i ett nollläge där jag hoppas på att bli frälst, men jag har aldrig tagit de här sista stegen. Och det här gäller i första hand till er ledare, pastorer, äldste, ordföranden och allt vad ni kan vara. Ni måste leda jorden åt rätt håll, och Gud har givit er herdar om ni läser Guds ord. Det ska finnas i en sund församling eller kristen kropp apostlar, herdar, profeter och lärare. Det ska finnas herdar hos er som kommer och ska leda, ta tag i det här och leda jorden åt rätt håll. Och denna gången är riktningen inte att samla in mer folk. Gör inte det. Gå till korset först med hela er jord, så kanske Gud kommer och ger mer folk i församlingen också. Men börja med er själva. Om inte ni har något gott ställt med Gud, så kommer inte Gud att ge er några mer själar. Utan de själar som söks av Herren idag och som vill ha med Gud att göra, de kommer att fångas upp på andra sätt som ni inte kan vänta er. Och det har redan börjat. Det finns liksom fristående grupper i den här stan som tjänar Gud frimodigt och friskt, kan jag säga. Lite här och där. Och de vinner själar. Det är för att Gud tillåter det så. Där inte korset finns tydligt, där inte Jesu försoningsstöd finns tydligt, där är det en annan härskare som råder. Mellanlägena finns inte, det är antingen eller. Så för en som har hört talas om Kristus, så är valet enkelt. Men om du nu har varit kristen när du är 40 år redan, eller 50 år redan, behöver du gå till korset igen då? Ja visst, behöver du det. För inte tror jag att du har levt syndfritt. Inte tror jag att du har levt på ett sådant sätt så att du har varit isolerad från all påverkan som kan komma ifrån den här världen. Någonting har flugit in i det. Och att gå till korset och bekänna sin synd, det är ju liksom en rening man gör emellanåt. För Gud renar ju då från orättfärdigheten i oss. Ja, och det kan vi ju ofta. Men vi tvättar ju händerna varje gång när vi ska äta mat, och eller varje gång vi varit på toaletten. Det gör vi väl inte av bara någon rutin. Det har ju kommit några små bakterier här och där som inte ska vara på våra händer just då, naturligtvis. Så de tvättar vi bort. Ja, men det är likadant när vi går till korset. Vi tvättar bort de här influenserna som vi kanske inte märker riktigt. Men de finns där. Så gå till korset ofta, ärligt och uppriktigt. Gå till korset med sånt som du, framförallt sånt som du skäms över. Och absolut sånt som du känner skuldkänslor över. Men det som är skuldkänslor är ganska lätt. Det är liksom förknippat med olika handlingar, så att det brukar vara lätt att veta vad det är. Skamkänslorna är lite svårare, för de är förknippade med vem jag är. Alltså vad jag har för identitet. Och det är lite svårare. Men det finns förlåtelse där också. Jag menar, jag har ju blivit förlåten för att jag var alkoholist en gång i tiden. Det var min identitet. Jag var alltså alkoholist. Idag är jag Guds barn. Det är inte bara liksom att jag har fått en massa synder. Alltså jag har gjort en massa fel. Då har jag fått förlåtet. Jag har fått en ny identitet också. Jag är inte alkoholist nu. Jag är ett Guds barn. Så identiteten ändras beroende på vilken fader du har i ditt liv. Och har du Gud som fader, så är ju han din far, och alltså är du hans barn. Enkelt. Det här var vad jag skulle vilja ha sagt idag. Det här är inte någon lätt match, det vet jag sen av egen erfarenhet, och jag vet hur andan är i församlingen när Gud har visat hur det kan vara. Men jag vill ge er det hoppet att om ni vågar ta kampen, så kommer Gud låta er vinna. Men om ni ska låta människomakten råda, så händer det ingenting. För då har ni också gjort det valet. Det är himmelens Gud som har all makt. Och i sann demokratisk anda och i politisk korrekthetens tider så blir det mycket av Guds idéer som sållas bort. Gör inte det. Gud är viktigare. Det eviga livet är viktigare. Du kanske får några ovänner, men du kanske får några nya vänner. I alla händelser så kommer du få mängder med vänner i evigheten. I Jesu Kristi namn. Amen.